Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hej och välkomna till The Usual Suspects. Jag heter Johan Norberg och med mig har jag Mattias Svensson.
Hej, hej.
Och Karim.
Killevip.
Det vill säga Fredrik Segerfeldt.
Tjena, tjena.
Hur har veckan varit, Fredrik, sen du kom ut här med dina berättelser om...
Ja, det var väl liksom första gången som vår podcast blev ett... en nyhet, om man säger så. Eller en nyhet kom härifrån. Det faktum att jag då rent av byråkratiska skäl och inte alls på allvar hade konverterat till islam i en källare i Rabat.
För det enda sättet att få gifta dig med den marokkanska kvinnan som du älskar. Fick du Rabat?
Ja, och jag får inte bara gifta mig, utan jag får inte vara med henne nere om jag inte är gift. Vi trodde att det var ju av sådana skäl som jag gjorde detta. Men... Mattias gjorde ju en förutsägelse att det här skulle bli liksom en trollgrej. Det blev det också. Och,
vi har fått förvåningen.
Jag har fått många reaktioner, men det har ju varit en del texter och en del reaktioner i sociala medier och så här. Men Fria Tider, eller vad heter den, skrev någon grej. Och de låtsas ju inte om att det jag var tydlig med, att det här var någonting jag gjorde av på papper. Utan de gjorde till en grej om att jag hade kommenterat på allvar. Och... jag gick in på deras, jag fick tips om deras Facebook-tråd där, om den här artikeln. Det var ju väldigt kul att läsa kommentarerna. Dags för en kurs i knivslipning, frågetecken, frågetecken, frågetecken. Landsförrädare och ännu en terrorist, vad skrev någon annan. Ska köra upp taggtråd i röven på dig, Karim, skrev någon annan. Idiot och feg fissling som satsar på att detta ska bli ett muslimskt land och vill nu rädda livhanken när inbördeskriget kommer. Det var visst någon folkvald SD som skrev så.
Oj.
Din plats är i helvetet. Fuck you, idiot. Det finns inte plats för dig. Åk för fan till dina gullesign åt islamland. Det är ju onekligen på sådana det borde vara skottpengar på rakt av. Det var det ju på Bin Laden, så varför inte på resten av packet också? 191 kommentarer, 80 delningar på Facebook.
Och det var inte odelad glädje inför ditt kärleksbudskap?
Nej, utan...
Tog du deras oro på allvar, Fredrik?
Nej, det kan man inte göra.
Nej, det kan man inte göra. Det här är pack och slödder och de ska dra åt helvete.
Ja. Jag bara, ja, men, jag blir provocerad av sånt där. Så jag bara, men kom hem då så ska jag slå ner dig. Ska jag visa vilken röv du blir som får tagg tråd.
Gav du in i debatten, i tråden?
Nej, jag brukar undvika sånt för jag tar sån tid.
Det är så svårt när man är frilansare och måste försörja sig själv.
Jag vet. Och alla de här som kräver ens uppmärksamhet och taggar in och säger men 500 spänn timme, brukar jag svara. Och det var ju nästan någon som gick på det. Det var ju två personer som i någon Facebook-tråd som så här, varav jag sa, ja visst, jag debatterar det här med dig. Jag har gjort det, skrivit massor om det här och tänkt på det sin i bomben och skrivit massor av böcker och rapporter och så här. 500 spänn timme. Och en av dem ville ju, men andra backade ur. Så det blev ingen deal.
Han lyckades inte samla ihop till en timme med Fredrik Segerfeldt.
Nej, precis, på Facebook.
Jag fick någon sån här udda kommentar om just önskemål om anal penetration. Och jag svarade helt enkelt, det har du inte råd med.
Ja, ja. Nej, men det är kul, för det är väldigt många som uppmärksammat det här. Och jag var på Svenska Dagbladets ledarsidas mingel i vad det går. Jag tror att alla som hälsade på mig med namn sa Karim. Hej Karim.
Det är så exotiskt med islam alltså, eller vad är grejen?
Nej, men det har ju också varit en, det är ju en liten rolig grej dessutom. Mm. Ja, men jag är ju en ganska uttalad artist och
det vet komiken ju många över vad du gör för kärlekens skull är ju liksom någonting som,
just det.
Det är ju därom det borde ha handlat helt och hållet.
Ja.
Du, frågan väcktes ju av en del personer. Det är inte ett problem att tala så öppet om att du...
Det är flera stycken som har hört av sig om det här, men jag... nu är det redan sent, så vad ska jag göra?
Borde vi klippa bort det här?
Nej.
Okej. Ja, vi får se vad som händer.
Ja, jag ska ju åka dit om 10 dagar eller vad det är, och då kanske de slänger in mig och torterar mig.
Då får vi samla... Det, på Facebook
för då blir det alltså med. Muslimer som gör någonting som Fria Tider skulle jubla åt.
Ja, precis.
Mm. Ja, min vecka har gått lite i sjukdomens och vabbens tecken. Var med barnen och min stackars son som är så pass utsatt för basilusker av olika skäl. Han fick kräksjukan 3 gånger den här säsongen hittills. Mm. Man kan ju få tillbaka den gång på gång. Men nu var det förkylning och grejer. Och det är ganska svårt att upprätthålla ett frilansliv och ha möten och föreläsningar, resa till olika ställen när man har sjuka barn hemma. Och min exfru är ju också liksom hårt arbetande och reser runt överallt. Där allting då, våra scheman bygger på att de är på skolan och fritids under en viss tid mellan hämtning och lämning. Om de inte kan vara där, då bryter hela systemet samman. Så
du har upplevt en samhällskollaps i det lilla, brandgranen.
Ja, den brann nästan. Det var i mikrokosmos en typ av samhällskollaps. Jag kommer ihåg då att någon gång tvingades jag ställa in ett seminarium i Stockholm på morgonen där jag skulle ha talat och debatterat. Och någon blev sjuk och jag var tvungen att stanna hemma. Och då så fick jag en sur kommentar på Facebook av Sivert Öholm som sa, på vår tid då löste man sånt där ändå.
Och ja, för då arbetade
då fick frugan stanna hemma.
Jag antydde det. Kan det ha varit så att det var någon annan som stannade hemma? Alltså, nej, jag menar inte alls det. Vad menar du då? Att man löste det på något sätt. Och då la jag upp lite olika alternativ. Okej, frugan är bortrest, jobbar... morföräldrarna, farföräldrarna borta på vift, barnvakter, alltså, vad är the going rate för en barnvakt för att de ska sitta med en kräksjuk son egentligen i 24 timmar när man är i en annan stad? Det är svårt, det är tufft. Vad gjorde ni på er tid, Sivert? Berätta. Och han bara sa, nej, jag vet inte, men det löstes alltid på något sätt ändå.
Någon löste det åt mig. Det är markservice.
Hur gammal är Sivert du, hon?
Ja, det är en bra fråga.
Jag minns bara att han hade fula tröjor och koftor på sig när han var svar direkt på programledare. Jag visste inte heller då att han var liksom, tog kristen höger.
Nej, just det. Nej, men
det gjordes ju en rätt fin dokumentär. Nu får jag faktiskt rekommendera public service här. Den finns på Öppet arkiv. Där Sivert Öholm möter Anders Tegner som han ju slaktade i ett legendariskt program om hårdrocken på 80-talet.
Hette han inte Tegner?
Nej, Tegner.
Jaha, han var ju okej.
Ja.
Just det.
Och det är ju sån här, det var ju så jag blev politiskt medveten. Det var ju så jag fick reda på att medier inte är att lita på och sånt där. Det var ju för att jag läste Okej och Anders Tegner skrev då om den här affären och liksom att det här med liksom att de skulle heta We Are Satan's People, det är påhittat liksom, att WASP är ett rätt etablerat begrepp i engelska liksom. Det var så här, lärde man sig det liksom.
Men det lärde jag mig 20 år senare.
Ja.
Mm. Ja, det började med WASP innan man förstod begreppet.
Ja.
Men jag var ju hårdrockare och läste okej. Ja. Och sen också så var han en journalist som skrev om sånt som att det var någon centerkvinna som då i, det var ju hem- och skolaföreningar och sådana där var ju centerkvinnor väldigt aktiva. Och de ville ju förbjuda, bojkotta tidningen okej för att de skrev om hårdrock och sådär. Jämtlands hem- och skolaförening.
Gud.
Ja. Då var det ju sån här att då läste man okej och där skrev Anders Tegner och i Rocket och sån här. Ja, och det här är ju inte så borgerliga partier som Centern och Moderaterna brukar bete sig, utan de brukar ju i vanliga fall vara för människors frihet och att de får välja själva och sån där. Det var liksom enda journalistiska bekräftelsen på att man kunde vara borgerlig. Så det var så här, folk brukar ju prata om så här, jag blev politiskt medveten och det betyder alltid socialist.
Ja, ja, precis.
Alltid.
Politiskt medveten, ja, ja, precis. Det är så sjukt.
Men mitt medvetande görande, det var att läsa okej.
Jaha, ja, vad häftigt. Ja. Jag blev, om man talar om okej och politik, så gret jag blod när de hade en intervju med Depeche Mode 85, tror jag det var, när Construction Time Again kom ut, där de sa att vi
Construction
har
Time Again kom ut 83, ja. Inte 85.
Ja, just det. Precis,
sen kom Summer Ridge Reward, sen kom Black Celebration ungefär 86.
Nej, det är ett mellanår där.
Singelsamlingen kom 85.
Precis, för det var hopp mellan Summer Ridge Reward och Black Celebration 84-86, du har rätt. 83 kom den. Men i alla fall så, då var det 83 då som jag läste det här, om det var senare, kommer inte ihåg. Men i alla fall, vi har en socialistisk grundsyn och det var ju att man grät ju blod som klassliberal muffare. Och syntare, det var liksom en del, det var ju två odelbara delar av liksom ens identitet. Så bara husgudarna bara säger att de är sossar. Vad fan ska man göra liksom? Det var jättejobbigt.
Jag tyckte att det var skitkul att påpeka att alla de här syntbanden var kommunister.
Ja.
Jag förträngde det, bokstavligen förträngde det. Jag vill inte bli påmind om det nu heller.
Nej, usch.
Ja, det var plågsamt.
Alfa Bill levde i kollektiv.
Ja, fast de hade ju aldrig, alltså de var inte så coola.
Ja, inte som Depeche, men de var faktiskt rätt häftiga i början. Men allting började förstöras när Ricky Echolette kom med och ersatte Frank Mertens.
Den långhåriga
så här permanentade rockkillen som skulle vara med och
det,
göra lite ballare musik. Ja. Och då föll det samman.
De lärde sig spela.
Jag såg Alphaville i Västerås när jag fyllde 40, det säger jag, för 6 år sedan. Och han var ju jättetjock sångaren och hade förlorat rösten. Så han kunde inte ta de här tonen längre.
Liksom. Nu ska jag inte like tala illa om honom. En gammal flickvän till mig är gift med honom.
Nej!
Ja.
Mm.
Ja.
Vilken grej.
Och han är en hedersknyffel. Han är en väldigt trevlig person.
Har du träffat honom?
Ja,
vad är
han bjöd på konjak. Han hette Marian Gold, det är artistnamnet. Ja. Men han heter Hartwig. Jaha. Egentligen.
Men han är ju tjock.
Ja, han är död en kraftig benstomme.
Jag hade inte det när han var 22.
Nej,
det var lite grann, apropå WASP, så såg jag ju dem på någon sån här reunion konsert, eller de har väl hållit på hela tiden, men jag såg dem 96. Och jag såg dem ganska tidigt, då hade de förvisso tonat ner, men jag såg dem med Iron Maiden 86. Sen 10 år senare såg jag dem igen. Och då var de ju plufsiga allihop. Jag minns Chris Holmes då liksom drog upp sina tajta byxor för de halkar ner när man är så här tjock över magen så att byxorna åker ner.
Ja, jag vet.
Ja, men du uppträder inte i spandex liksom, av en anledning. Och Blackie Lawless då, där han hade någon sån här mick med sån här bikershandtag och sån här dödskalle då liksom, och det var ju
meningen.
Men
det var egentligen en rollator.
Ja, men det var ju det såg ju ut som en rollator för hårdrockare. Jag har dragit den här förut.
Nej, det var den bild jag fick i mitt inre. Men hallå, kom igen, hur kommer vi se The Usual Suspects när vi åker ut på 25-årsturnén?
Nej, men problemet, vi är ju redan rätt och gamla.
Just ja. Det, men vi ser rätt hyfsade ut.
Ja, ni två är inte tjocka, jag är lite överviktig, men
nej. Jag är rätt fet.
Hörrni, apropå den där okej-världen och underhållningsvärlden och sånt där, så, och politiska uppvaknanden, måste jag bara nämna en sak. Det är ju Lucia-tider och då är den stora begivenheten att det kommer en ny Star Wars-film. som har premiär, Rogue One, som handlar om när, hur rebellerna egentligen får ritningarna till dödsstjärnan så att de kan förstöra den sen i episod 4 så småningom. Och den ska jag ju gå med barnen på, såklart, är ju planen. Precis som förra gången på förra filmen där det var 11-årsgräns och man smiter in och säger till Alicia, nu måste du låtsas att du är 11. Hon var 6. Om de frågar så är det 11. Eller i alla fall då 7 i målsmans sällskap som det var när jag växte upp. Och hon kommer fram till biografvaktmästaren och viskar till mig lite för högt. Så här, jag tror inte han kommer fråga hur gammal jag är ändå, så jag tror det löser sig. Men då kom vi in i alla fall. Men,
I mentioned it once but I think I got away with it.
Men den här gången så visar det sig att de har 15 års gräns.
Men vad fan?
15 år för att komma in. Så att hela den vackra Lucia-planen har ju gått fullständigt åt skogen. Men å andra sidan hoppas jag att det kan vara deras politiska uppvaknande. När de inser att det är staten som hindrar dem från att se den filmen som de har längtat efter.
Mm. Jag misstänker något liknande. Det finns ju någon sån här serie som min grabb är förtjust i, om de här min stora feta trädkoja med 564 våningar och det blir liksom mer för varje gång i den där trädkojan och det är liksom 10-åringshumor så det sprutar. Och jag begriper ingenting, men i vår så kommer en variant av det här som har någonting med för jag har tittat på vårens bokutgivning eftersom jag är recensent.
Aftonbladet kultur.
Aftonbladet kultur. Du är kulturskribent.
Ja.
Ja.
Och det är min lilla julafton att fylla i önskelistan här. Du kan inte få allt på önskelistan. Men då är det någon sån här om min stora feta trädkoja med 548 och så är det myndighet, illegala trädkoja för de har inte, och inspektörerna eller något sånt där. Så jag hoppas få in sonen på ett lite statskritiskt spår den vägen.
Kan man inte få en fråga sån här? Hur många böcker får du recensera om du vill?
Ja, det vet jag inte. För det
så bestämmer inte. Läsa.
Nej, det är mer att de skickar när de... Man anmäler intresse och sen så skickar de.
Mm-hmm, okay.
Så färre än jag vill, men ja, ändå a fair share.
Intressant.
Är inte det jobbigaste man kan göra egentligen? Recensera böcker. Alltså tidsmässigt, i termer av hur mycket det kräver. Jag tycker det tar sån tid. Man ska läsa boken, man ska tänka ut kloka tankar om det och sen skriva. Mm. Allt annat har man ju på något vis färdigt i huvudet.
Fast jag gör ju bara sådana dumma grejer som tar jättelång tid.
Fast läsning, alltså det har ju varit en sån debatt för något år sedan om att kulturskribenter inte kan leva på det. Förr brukar man säga så att har man skrivit liksom en lång kulturartikel kunde man köpa sig en ny kostym plus bli riktigt full på krogen för de pengarna. Liksom. Och nu mer kan man liksom knappt... Nu får man väl 2500 spänn eller något sånt där, 3500 spänn för något sånt där, va? Och då tycker de alla att det är fruktansvärt. Men jag tycker bara utbud efterfrågan. Det är liksom, om det är många, många fler som vill recensera böcker i prestigefyllda tidningar än som vill vara PR-konsult. Ja, då blir det så. Och det tycker jag är helt rimligt.
Sen är ju problemet att kostymer kostar mer relativt sett numera om det ska vara handsytt. Därför att arbetskraftskostnaden är så hög. Men däremot vill du ha en maskinsydd, då kan du ju få en billig kostym.
Ja, de kostar ju mindre. Jag menar, jag brukar alltid säga, vi ska inte prata om penningpolitik och inflation och sådär igen, för då blir det så jobbigt. Men jag menar, hela storyn de senaste 30 åren att saker har blivit mycket, mycket billigare.
Mm. Jo, absolut. Och som sagt,
inklusive mycket arbetskraft.
Nej. Ja, inte i Sverige.
Jo, men alltså, vi har ju ett prisfall till exempel för folk som jobbar i medier. Vi har ju prisfall på många andra områden. Vi
därför
har
att ju utbudet är oändligt. Ja. Alla känner sig kallade.
Ja.
Mm. Ja, det är ju marknadsmekanismer.
Men jag brukar ibland min gamla, de som hade Obs i radio tidigare, där brukade jag ibland recensera böcker och jag tyckte det var kul.
Jag gillade Obs.
Jag också gillade gamla Obs.
Bra program och lite så här tillbaka lutat, att det fick ta tid och man fick utveckla resonemang.
Ja, och inte, och tonfallet var inte det här heller som den här moderna media-grejen.
Det var bättre.
Det var bättre för.
Jag vet, ja, men jag är verkligen som en riktig sån gnällgubbe då. För det är så här, det var inte så mycket så här tjejer i falsett som pratade rasifiering, utan det var liksom, nu har jag läst en tjock bok på 400 sidor om världen och det, nu är det så här och så här. Och då tyckte jag, det var ju, då läser jag dem på kvällen, är det arbetstid? Ja, men det är ju samtidigt en hobby liksom, så det vet inte. Mm. Ja, det var ju inte, det tar ju 2 dagar att läsa boken och 1 dag att skriva liksom, så att visst, det är inte värt 4000 spänn liksom.
Men om man hade sytt kostymen själv så hade den blivit sämre.
Det tar ju längre tid än 3 dygn.
Hörrni, vi måste prata om invandringen. Igen. för vi hann ju inte klart förra gången. Eller hur? Det fanns så, våra hjärtan var så fulla av åsikter och tankar och känslor. Och så hade det gått en timme så vi var tvungna att bryta. Och det var några saker vi inte hann utveckla. Så vi tar väl det nu med. Vad var det som hände med debatten? Hur kunde det svänga så mycket? Och var hamnar vi mitt i den smeten? Och vad ska vi göra nu för att ta oss ur det? Mattias, vad säger du?
Det är en bra fråga. DN har ju haft en granskning nu. Det är Mattias Hagberg som har skrivit tre artiklar om det här skiftet. Och
om skiftet, hur det har sett ut på olika ledarsidor då?
Ja, det är ett försök. Och det är ju ett jätteintressant ämne som jag tyvärr tycker tappas bort.
Han är för kass helt enkelt.
Ja, alltså det görs en distinktion. Dels gör det en ideologisk distinktion, och det tror jag är ett misstag i det här fallet. Därför att den här splittringen går rakt igenom alla ideologier. Det finns konservativa som hamnar på båda sidor. Det finns liberaler, klassiska liberaler som hamnar på båda sidor. Det finns definitivt socialliberaler som hamnar på båda sidor.
Och även vänstern.
Även vänstern, ja.
Men förlåt, vad gör han för de av våra lyssnare som till äventyrs inte har läst det hela? Och kanske för mig, du förklara? Hans
distinktion är att den sanna socialliberalismen har besmutsats av konservatism. Mm. Och det är en väldigt skettskatad konservatism som är populistisk till exempel, vilket kanske inte klassisk konservatism alltid är.
Nästan aldrig.
Ja, den kan ju ha ett folkligt anslag. Jag menar, både Reagan och Thatcher hade det.
Jo, en slags bensinmax-konservatism. Mm.
Jo, men det är väl inte populism?
Ja, det finns ju drag. Det finns folk som säger det är en sån här gullig term. Populistisk och nationalistisk och i princip får det liksom bli en halmdocka för allt hemskt. Och sen börjar han försöka kvantifiera det här med liksom att tidningar skriver väldigt mycket. En del tidningar som Göteborgsposten, som Expressen har börjat fokusera väldigt mycket på problem som man ofta då relaterar direkt eller indirekt till invandring. Och liksom menar att det här är tidningarna som positionerar sig, och att de då har bytt etikett till konservatismen. Och han är ju nosar, men det här är ju ett notoriskt svårt område, därför att handlar det liksom om, det är väldigt svårt att beskriva den här konflikten.
Men med det resonemanget, betyder det att den rödgröna regeringen också har bytt till konservatismen?
Det är ett av argumenten som har kommit emot hans texter och många i debatten generellt. Att, ja, alla skäller på att borgerlighetens, ska man säga, utomparlamentariska gren håller på att förbruna sig och sådär. Men ni har ju en vänsterregering som har gjort samma sak, fast policymässigt.
Det är alltid vänsterregeringar som gör detta. Det är ju alltid de som stänger gränserna.
Jag vet, men så här, har inte Dagens Arena skriva såna här panikartiklar om att samhället håller på att gå åt skogen för att regeringen har stängt gränser, utan samhället håller på att gå åt skogen för att båda ledarsidor skriver att man bör stänga gränser.
Ja, för att de var nöjda med det.
Och det är väldigt konstigt, men det är klart, det är det så.
Men förlåt, här kom bara ett mellanspår. Jag vill inte avbryta för länge, Mattias, men är det inte så att den socialdemokratiska att det finns en paradox. För att Socialdemokraterna brukar ju vara det bredaste partiet av alla. De ska ju ha alla från liksom halvbolsjeviker till kanslihushöger, så att alla känner sig hemma. Det ska vara som ett bra pojkband, att alla kan identifiera sig med någon. Att jag hatar kanske Porsche Spice, men jag gillar... Jag gillar hon.
Jag tror inte du säger att jag har Mattias Svensson och hela Johan Norberg. Medelålders band.
Parallell där, ja. Men, nej, men så de är alltid breda som parti. Men å andra sidan så är de alltid mest dumlojala. Ja. När det gäller att sluta upp kring partiet och regeringen. Inte minst då utanför ledarsidorna, tankesmedierna och sånt. Ja. Är det inte så?
Men det har ju samtidigt, alltså i åratal försökte de ju få till ett motsvarigheten till Timbro, men det gick ju aldrig för att de är ju en rörelse som är centralistisk, lätt auktoritär och top-down orienterad. Alltså deras rörelse har ju drag av deras ideologi, det vill säga liksom disciplin och organisation och liksom centralstyrning. Jag har skrivit om det här i flera böcker, men jag kommer alltid ihåg Olle Sahlström som var en sån här vänsterintellektuell som jobbade på LOs idédebatt. Men han fick ju sparken därifrån därför att han inte var tillräckligt mycket lojal med rörelsen.
Han var ju en fritänkare verkligen.
Ja, precis. Så att, och därför har de aldrig fått till några bra tankesmedier, därför att de helt enkelt är för lojala.
Men det där är, jag kommer ihåg det, när jag var på Timbro så hade man ju en del studiebesök av socialdemokrater och fackpersoner som ville liksom säga, okej, vad är hemligheten, vad gör ni egentligen? Så, här. Så satt man och gick igenom lite att den ideologiska basen och ha liksom böcker att översätta som ger en kontext som gör världen lite större. Man ska ha bra människor som förmår att producera saker. Man måste ge dem resurser. Och de bara, fortsätt, bra. De ser att de nickar med hela tiden. Och sen måste man ge dem fullständig frihet. Och då bara sjunker de ihop. Man måste ha det här förtroendet för människor. Precis. Hitta rätt människor. Det är klart man väljer ut folk som då står för ens ideologiska inriktning. Men sen måste de få tänka fritt. De kan inte behöva sitta och tänka på vad funkar för rörelsen, vad funkar för facket. Då blir man helt ointressant.
Ja, precis. Precis, då blir man bara som en vanlig parti lojal. Det finns en parallell till Östeuropa. Jag jobbade mycket med övergångsekonomier och kapitalismen och demokratin i Östeuropa på 90-talet och höll mycket föredrag för människor från de här länderna, delegationer och sådär, var jag åkte runt och pratade.
Det var i Georgien.
Ja, precis. Det var rikslarm efter det. Jag var i Bratislava, överallt. Jag var i alla de här länderna och jobbat. Men och då var det så här, och jag kommer inte ihåg om jag hittar på nu, men eller om det här annars jag har hört. Men det finns en väldigt bra berättelse. Jag vet inte om det är jag som har hört den eller om jag har gjort den. Men man håller ett föredrag liksom, om hur marknaden funkar och priser sätts och sådär, va. Och sen så efter 45 minuter så sitter alla kvar och sen räcker en upp handen och bara, men vem bestämmer priset egentligen? Och då bara, jag har inte förstått någonting. Det är ungefär samma sak som de här människorna på i rörelsen.
Vem är det som styr denna spontana ordning?
Ja, precis. Så här, men det är det som vad de här rörelsemänniskorna tänkte när du var klar med ditt föredrag för sossarna, så säger de så här, ja men vem bestämmer egentligen vad ni ska tycka då?
Ja, just det. Exakt.
Det var en sån parallell.
Hörrni, ja, förlåt, vet ni vad vi gjorde nu?
Nej, vad gjorde
vi? Nu körde vi en, men vänstern då?
Ja, det gjorde vi. Det har du rätt i. Men högern då, Mattias?
Ja, men högern. Vi har ju en rad moderata avböner nu. Vi pratade ju lite om det förra gången. Vi lyckades inte stoppa masskappvändningen.
Nej, just det. Och det är ju så roligt, för nu skriver de så här att, ja men, jag har faktiskt tänkt om.
Mm.
Hur kommer det sig att de tänker om nu då, när ledaren har skrivit en artikel om att hon har tänkt om? Har det någonting att göra med karriärval och såna här saker? Möjlighet att få ett jobb och få en position sen, eller?
Du skrev ju en oerhört elak Mattias kommentar till någon som var fritänkare och verkligen hade tänkt efter och kommit fram till att nu måste jag nog byta åsikt i migrationsfrågan. Alltså, det var väl du som skrev det?
Ja, jag noterade. Du har alltså bytt från den gamla partilinjen till den nya partilinjen.
Genom att tänka
fritt. Är det, ja, är det någonting du, är det i någonting du skiljer dig ifrån ditt parti? Och det fick jag väl inget klart svar för. Men det finns, man bör alltid konstatera de bästa argumenten. Jag tycker den som har bäst och mest vältaligt argumenterat för det här är Mikael Sandström i nättidskriften Kvartal. Han beskriver...
Som ju satt där och ganska centralt placerad i borgerliga regeringen.
Han var ju statssekreterare på samordningskansliet, det vill säga det kontoret som Fredrik Reinfeldt styrde.
Ja,
det vill säga det var han som styrde.
Ja, han var ju yes minister.
Alltså, ja, han var Sir Humphrey.
Ja, precis. Ja.
Han har ju i alla fall varit
politiskt tillsatt.
Och den är, jag tycker den är intressant och väl värd att läsa för den som vill ha argumenten för vändningen. Vad jag tycker är bristen är ju eftersom jag ändå delar den här nya linjen. Och mitt problem är framförallt att han landar just att, och det tycker jag var det mest obehagliga med det här skiftet som släpptes lös förra hösten. Därför att plötsligt började allting, det här att det inte fanns någon diskussion tidigare, det är ju inte sant. Det fanns en massa förslag, det var bara det att de handlade om att skära i kostnader, att liksom underlätta integration, att öka kapaciteten att få in fler svenskar i integrationen, eller nyanlända. Men nu blev det plötsligt att hålla människor borta. Och det här är ju ogenerat vad som gäller nu, när Centern kommer ut med nya förslag kring hur man kan jobba med asyl och sådär som ändå öppnar för att människor ska kunna stanna här, så är det liksom att nej, det håller inte tillräckligt många borta. Och det här tycker jag är en utveckling. Ett problem är ju den grejen i sak, men det jag tycker är ett stort problem är ju hur det här påverkar hela politiken. Jag gjorde bara en liten lista över saker jag sett borgare bli för att kunna vara emot invandrare eller invandring, och det är, de har blivit för bistånd. Det är jättehemskt när man sparar på biståndet plötsligt, för biståndet används till detta. De har blivit för välfärdsstat, den fina välfärden, vi måste liksom arbetsmarknadsregler, gränskontroller, att gränskontrollerna förlängs utan laglig grund, alltså Moderaterna som har sprungit till KU för så fort någon nyst i regeringen liksom, så plötsligt är de helt tysta när Riksrevisionen konstaterar att ni har inte belagt någon sån här allvarlig fara för landet. Ni har bara struntat i det. Ni har förlängt det här, regeringen har förlängt det här utan legal grund, och det fanns en tid när grundlagsborgerligheten långt in i det konservativa läget faktiskt var bekymrad över sånt här. Maktutövning under lagarna och sånt. Men det är helt borta. Och folk ger sig in på resonemang om kollektivt ägande och annat. Tittar man internationellt så ser vi liksom att folk blir för murar och militariserade gränskontroller, interneringsläger, tystande av journalister har man i Australien. När de här lägrarna man har lagt på öar utanför landet för asylsökande. Så,
det är andra länder, inte EU, utan det är andra länder.
Ja.
Nauru och sånt.
Ja, ja, precis. Där har man då, man hindrar journalister från att vara där, man lägger tystnadsplikt just på det. Vårdpersonal och annat, de får inte vittna om hur det sköts. Det finns särskilda fängelser för utlänningar i allt fler länder. Storbritannien till exempel, i USA, för utländska medborgare som av allt att döma får sämre behandling och annat. Vi har spioneri och angivarsystem i exempelvis Norge. Det har man använt för att komma åt grov brottslighet och terrorism. Nu har man det för att kunna utvisa flyktingar. Och det är också en sån här... vi har kriminalisering av hyreskontrakt. Vi har kriminalisering av att hjälpa människor att komma hit. En Algot Niska skulle vara mycket illegal idag när han smugglade in judar från Tyskland. Och vi har förstås samarbete med auktoritära despoter som Erdogan i Turkiet som främsta exempel.
Just det.
Och allt det här, alltså det kompromissar ju oerhört många centrala värden, alltså rättsstat, frihet, anständighet, demokrati. Och min fråga är ju, hur långt är ni beredda att gå? Därför att jag tycker de... Och Mikael Sandström, vältalig som han är, stannar här. Liksom. Han bara lämnar det öppet hur pass långt man vill gå i att hindra människor från att komma hit. Han beskriver problemen väl med liksom svårigheter att ta emot, med just liksom målkonflikter och annat. Men den här delen av målkonflikterna är helt borta, och för mig är den fullkomligt fundamental. Därför att oavsett vilka mål man har så får man inte använda vilka medel man vill.
Wow, mycket. Jag bugar och bockar av vördnad.
Ja, det var mycket att ta in.
Ja. Men, alltså, men jag, det finns några spår tillbaka som jag liksom vill ta upp tillbaka också. Så, alltså, den här uppdelningen tycker jag började långt, långt tidigare i någon slags neokonninghet som var liksom när de neokonservativa under George Bush som fångade en hel del höger. Och de fångade ju människor, jag menar så här, en del timbroiter och en del folkpartister och så här, va? Så det har man ju sett egentligen, tycker jag, längre och längre tillbaka, över ett decennium sen, när folk drog åt det hållet. Och
men då handlar det om utländsk interventionism.
Ja, ser men i förhållande till islam blev ju...
Det blev en väldigt stor definierande fråga.
Fast inte nödvändigtvis, för tar man exempelvis Roland Poirier Martinsson, som ju är en väldigt stark företrädare för det här, personlig vän med Karl Rove till och med. Han är ju verkligen inte islamfientlig.
Han är inte heller neokonservativ.
Men ta ett annat exempel då.
Nej,
Sofia,
han är
mer
klassisk.
Min tidigare hustru, hon är ju en stark neokonservativ och tycker verkligen att särskilt den amerikanska militären ska försöka styra upp diktaturer.
Hon var faktiskt det starkaste undantaget jag tänkte på.
Och hon är ju en liksom enveten förespråkare för öppenhet och för invandring och för asylrätt.
Ja,
låt mig
kontra med Dick Eriksson.
Ja, jo, okej. Okay. Och då hejer jag med en. Så kan vi hålla på. Ja. Men du menar att det finns någonting i den debatten och särskilt synen på islam som då blir definierande?
Ja, och att alltså för de neokonservativa var ju från början vänstermänniskor som sen blev aggressiva i utrikespolitiken.
Mm. Om du tänker på USA nu, ja.
Ja, och är man då liksom...
Aggressiva utrikespolitiken är faktiskt lite nedsättande. För att det handlar ju inte bara om allmän aggressivitet, utan det handlar ju om att de hade en plan om att befria länder. Att de ville att även i Mellanöstern skulle man ha demokratier och inte ha folkmördare vid makten. Sen kan vi tycka, och definitivt med facit i hand, att det var naivt, att det funkade inte att göra på det viset utifrån. Men det var inte bara allmän aggressivitet.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, jag hade själv sådana drag när jag skrev min FN-bok, skulle jag säga. Så att jag har inte alls så... Jag har själv glidit de här åren sedan dess ganska mycket av rent empiriska skäl. Ja, det funkar ju inte. Så att jag ska inte ge mig på dem så.
Nej, men det är samma här. Jag sa väldigt tydligt när Irakkriget började att jag är för kriget om det går bra. Och det blir en demokrati och folk får leva i fred. Ja. Jag är emot det om det går dåligt och det blir kaos.
Precis. Det kan inte vara en princip. Det kan ju inte vara fel att störta diktaturen med militära medel. Nej, men jag vill se ändå ett band kring den sån här människor nu som ja, Jenny Sonesson eller sån här som är liksom vänsterliberaler som tycker att det är väldigt viktigt med liksom välfärdsstat och såna här saker. Men som, och som ur det här ut feministiskt perspektiv, Pavlina Nordingen är likadant, liksom, som liksom tycker att det är jättejobbigt med islam och muslimer i Sverige och att det är jättejobbigt med stor invandring för att det kan undergräva välfärdsstaten och sådär, va? Och det kan undergräva då, så här, de här landvinningarna Sverige har gjort vad gäller kvinnans ställning i samhället och så här.
Men är inte det en rimliga farhågor? Jag menar, det finns ju enorma problem med islam, med kvinnosynen i muslimska länder, med kvinnosynen i och också i områden som kommer hit. Vi har vad heter hon, socialdemokraten?
Ja, hon som är syster till han som är kurd och kurd och Baxi, nej.
Ja, Nalin Baxi.
Ja.
Nalin Pekul, ja. Hon har bytt, ja, efter giftermålet. Men hon har ju
von
vittnat.
Sydow, tror jag han heter.
Du kan inte lika ja. En bil, vi kunde bort alla namn.
Ja, fast jag hade ju tre fel senast.
Hade du?
Ja, men inklusive Arizona och Alabama.
Ja, just så, det. Nej, inte Alabama, utan du sa Atlanta som är en stad.
Ja, ja. Oh, whatever.
fyra fel. Ja,
många sakfel blir. Ja. Men Nalin Pekul har ju vittnat till exempel om just hur förortet tas över av patriarkala snubbar som går omkring och upprätthåller någon slags reaktionär moral. Och det är ju ett problem.
Jag vet, men jag brukar säga två saker. För det första då, det finns 500 000 människor med muslimsk bakgrund i Sverige. Och om det är en promille av dem som gör det här så blir det ett problem. Det säger 500 pers. De kan upprätthålla makt i nätverk i kanske 10 förorter. Det är fortfarande bara en promille. Men den andra grejen är då så här, ska vi då inte rädda mänskliga rättigheter för alla de andra som har muslimsk bakgrund för att vi råkar få med en promille som är sådana? Det är samma sak som den här grejen de säger, hedersmord. Ja, men en tjej då som är 17 år som slängs ut för en balkong för hon hånglar med fel kille. Tror ni att hon hade haft större chans att få hångla med rätt kille om man blev kvar i Kurdistan? Vad är det som gör att det här är så farligt när det sker innanför våra gränser helt plötsligt? Det är som att det är värre om
här en finns möjligheten att de faktiskt tar myndigheter och ja, ett nätverk omkring som skulle kunna stoppa
ja.
Detta och ge
så jag förstår
friheter.
Aldrig det här. Det är som att det är alltid ungefär som en tiggare. Det är som att den här mänskliga olycka, mänsklig misär och fattigdom och övergrepp och konstiga idéer är mycket värre när vi får dem in på knuten. Jag köper inte det riktigt.
Men så här, det här är ju reella problem.
Ja.
Och det är någonting som är både viktigt att uppmärksamma och någonting som man måste göra någonting åt.
Ja, och där det bara är att konstatera att många av dem som har slagit larm om de här problemen har attackerats på ett väldigt osakligt sätt.
Nej, men så var det. En gång i tiden kunde man inte tala om att det fanns ett kulturella hedersmord. Vilket ju liksom har varit självklart i alla kulturer om man går tillräckligt långt bak i historien. Men plötsligt skulle vi inte låtsas om att det fanns en sån problematik då på...
Nej.
Det är konstigt. Men bara för att knyta om in det till det här, den här diskussionen och omsvängningen. Det finns någonting som gör att jag nästan känner mig lite lurad över hur den här omsvängningen gick till. Därför att det fanns gott om folk, socialliberaler och liberalkonservativa och liknande som larmade om sådana frågor och talade om här är det problem och oavsett om det var brottslighet eller om det var en viss syn på kvinnor och liknande och började propagera ganska tungt i det och hoppa mellan dem vilka problem den var hit och dit och som aldrig landade i någon typ av åtgärd, aldrig någonting eller väldigt sällan i alla fall som landade i okej. Då gör vi det här med den finansieringen av den typen av institutioner. Eller i så fall får polisen göra det här. Eller i så fall förändrar vi lagen så här. Utan allting kändes alltid som det fanns en undertext. Nämligen, vi måste sluta ta emot muslimer. Ja. Och jag frågade dem gång på gång. Så här, men vadå, menar du att vi ska... att man inte ska ha asylrätt längre i Sverige? Och då var det så här, varför hoppar du på mig för det? Och de var otroligt kränkta allihopa och sa, nej, jag har inte någon policy alls om det här. Jag bara lyfter frågan, ja. Jag bara nämner problemet, ja. Ja. Att det blir katastrof om vi släpper in folk, men jag vill absolut inte på något vis minska rätten till asyl. Och sen så kommer den här omsvängningen från sossarna. Och då är det precis de personerna som försvarar det allra hårdast.
Vad jag sa hela tiden.
Exakt, och alla de här ledarsidorna som då Hagberg har tittat på. Liksom, det är Svenskans ledarsida, Expressens ledarsida, Göteborgspostens ledarsida. Som tycker det är extremt viktigt med att stänga gränserna på precis det sätt som de blev så arga över att jag påstod att de tyckte tidigare. Så att det känns som det har pågått så här parallella diskussioner där man hade en viss dold agenda hela tiden. Precis som vi sa, men då anklagades för att vara...
Och då är deras svar så här att ja men det fanns ju en åsiktskod då, och sa man det blev man ju stämplad och kallad
fascist. Men vem kallade någon fascist? Det där tycker jag är sånt timla trams. Det här med brunstämplingsdebatten, det är också rent nonsens. Det kan ha hänt att någon på Flashback har kallat någon för fascist för att de har tagit upp ett sånt här problem. Jag vet att du har aldrig gjort det. Jag vet att jag aldrig har gjort det, eller i alla fall inte publikt. Utan vad vi har gjort...
Delmonhaft, det är två olika saker om man säger offentligt inte.
Det är det ju. Nej, men vi har argumenterat emot och sagt, men vad då tycker ni att vi i så fall ska stänga gränserna? I så fall tycker vi att det är fel av det här skälet. Och då har de bara kränkt och sagt, varför säger ni att vi är bruna? Så här, vi har inte sagt att ni är bruna. En gång har jag sagt att någon har varit brun i någon artikel. Och det har handlat om Nationaldemokraternas tidning. Det står jag för, det är brunt. Jag har inte kallat någon annan det överhuvudtaget. Men det har blivit en sån här mytologi om att alla som någon gång lyfte problem kring det, att de blev anklagade för att vara nassar. Vilket trams.
Ja,
jag har sagt inom rökfyllda rum.
Jag som är mer liberal i min användning av kraftuttryck och epitet har säkert kallat, jag använder ofta fascism om exempelvis folkhälsofascism och sånt där. Jag tycker det är fascinerande att det blir sån enorm debatt om just det, att liksom det här, hur ska man ideologiskt etikettera ett parti? Det är ju en intressant fråga, den kan man diskutera och har olika uppfattningar om, men det blir liksom oerhört, alltså jag blir ju mer kränkt när Folkpartiet kallas liberaler än att Sverigedemokraterna kallas fascister. För att återkomma till min gamla käpphäst. Ja, men det är ju sådär, det har ju blivit en sån känslighet sådär. Man bara påpekar även när det är uppenbart sådär, ja, att någon gör rasistiska påhopp. Du sa rasist, bara. Ja.
Får jag säga en sak?
Ja.
Till försvar för Folkpartiet. Det här att stå upp för mänskliga rättigheter och för demokrati, som vi alltid har tyckt är liksom... Det är så banalt, det är så trivialt att vara så stolt över, ja, vår idétradition. Är så här, vi tycker inte så himla mycket, vi har inga hårda liberala åsikter om någonting. Men vi gillar representativ demokrati och mänskliga rättigheter. Och man har skrattat ut dem, ja, jämt för det. Ja. Liksom, kom igen när ni, ja, kan leka med de tuffa killarna.
Ja.
Plötsligt känns det spännande, ja, och kontroversiellt.
Precis,
och
det är precis lite samma läskigt.
Ja. Man behöver verkligen Folkpartiet vart, ja, 50:e år ungefär.
Ja, ja, precis.
Men men det är just, det har jag förvisso alltid. De kan skilja på demokrati och diktatur. Och det var ju just en sån här grej vi skrattade åt.
Fast, men jag kommer ihåg en gång, jag var lite sur på dig då, Johan. Det var 10 år sedan när du sa i någon offentligt sammanhang att du står egentligen ganska nära Folkpartiet. Jag bara, i helvete heller, hur då? Mesjävel, tänkte jag. Men så sa du då.
Så vill du slå ner mig.
Ja, men jag har precis läst på, jag har skrivit en bok om kolonialism, och där får jag läsa på om en brittisk journalist och skribent och ekonom och statsvetare som heter Hobson, som skrev Imperialism, a study, 1902.
Socialliberala pionjären,
ja, precis.
Förra sekelskiftet.
Precis. Och
det fanns Hobson och Hobhouse, det var de två stora brittiska socialliberalerna som
just
trängde
det
igen.
Men jag har aldrig riktigt fattat.
Finns det någon sån här från Hobbs till Hobson?
Ja, precis. Men jag försökte få ett grepp om hans ideologi, bara för att, vilket adjektiv jag skulle använda i en mening. Så jag ägnade liksom 8 timmar att läsa på om den här killen, bara för att veta om jag skulle skriva Socialdemokraterna eller Liberalen. Och jag är fortfarande inte färdig. Men vad jag menar är att det här är en kille som skrev i marxistiska tidningar och som la grunden för hela det här keynesianska, att det hela problemet med kapitalismen är att det är för låg efterfrågan och kapitalöverskott och alla de här sakerna. Hela den teorin kommer från honom liksom.
Det här är jätteintressant, men vad är din poäng?
Min poäng är att vi ska inte alls bli arga för att Folkpartiet har bytt namn till Liberalerna, för deras liberala tradition är lika stark som vår.
Men jag är marknadsliberal, jag är alkoholliberal, jag är sexliberal, jag är knarkliberal, jag är arbetsmarknadsliberal, jag är bostadsmarknadsliberal. Ser du? Hur många liberal är Folkpartiet?
Ja,
de får kanske hälften.
Ja, men då utgår det från ett klassiskt liberalt paradigm och så mäter de utifrån det drastret, ja. Liksom. Men de är ju inte klassiskt liberala. Ni kan ju det här mycket bättre än jag. Så jag är ute på väldigt djup vatten, för ni är så här mycket bättre idéhistoriska än jag.
Kom igen, try us.
Ja, men det är ju så att den liberal, begreppet liberal fick ju, har inte bara i anglosaxisk bemärkelse, utan fick ju en annan betydelse på 1800-talet, slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Där det gled och blev liksom mycket mer...
Ja, det har glidit fram.
Interventionistiskt.
Det har glidit fram och tillbaka. Och, sådär, ja. Och för att ta diskussionen in i nutiden, alltså nu när just de grundläggande liberala värdena är trängda, så har jag ju liksom fått en mer rörande... syn på socialliberaler. Alltså det finns ju någonting där som är viktigt just i dessa tider när vänstern börjar snegla på planekonomi, när mycket av borgerligheten faktiskt fastnar för det här invandringsmotståndet som leder till alla de här andra policyförskjutningarna som jag beskrivit.
Men det där visar väl egentligen bara hur viktig den här öppenhetsfrågan är, ja, i sig, och migrationsfrågan. Därför att, jag håller med dig Mattias, det är svårt att se några tydliga mönster. Det finns folk som är konservativa och socialliberala som hamnar på olika håll. Men de som tar ställning för att det är ändå viktigt att vi fortsätter att vara öppna samhällen med en ordentlig rörlighet mellan dem. De landar ju sen ofta i liberalare policyförslag i allt annat och kan med styrka gå emot all den här förskjutningen och kämpar hårdare för att sen hitta liberala lösningar på problematiken. Alltså från socialliberaler till miljöpartister och andra som plötsligt är helt öppna för att ha en mindre generös välfärdsstat, ha en mer liberal arbetsmarknad och sånt.
Bygga enklare. Och det här hänger ju ihop med, jag har ju formulerat det som på den gamla bloggtiden, högerpopulismens järnhårda lag. Apropå exempelvis Ron Paul. Det var en sån här som var jättelibertariansk, jätteprincipiell. Och så började han svaja i invandringsfrågan. Och det var ju den som tog fart. I slutändan av hans kampanj så var det ju liksom seal the border som var budskapet. Och det sprang omkring folk på John McCains valbaka och anklagade honom för att inte vara tillräckligt hård mot... De hade till och med någon reklam där det liksom var råttor som simmade över här för mig. Nej. Så här riktigt... äckligt och liksom också gamla nyhetsbrev som ju var helt knasiga. I alla fall med den tidens mått mätt, för nu har ju det där kommit upp i öppet liksom med rasteorier och man var rädd för att Sydafrika inte skulle vara apartheid och sånt där.
Ni vet att Rand är väldigt hatad av de här alt-right-kretsarna som säger ja, det är hon judinnan, den där som, för att hon var ju väldigt mycket för invandring och talade om att det var det som gav mig möjligheter att leva ett fritt liv.
Mm. Ja, det var ju, hon fick ju anklagelsen att hon inte var riktigt amerikan. Och hon sa, jag är amerikan av eget val. Ja, vad gjorde du mer än att födas här?
Just det är väldigt coola med USA. Precis. Men hon bröt, va?
Ja.
Ganska kraftigt.
Ja, precis,
och hela det här kollektivet började ju prata med rysk brytning.
Trots att de var kanadensare, de flesta andra.
Ja, bara, ja, okej. Får jag komma tillbaka till den här huvudfrågan som är så här, heter han Hagman?
Hagberg,
förlåt. Vi har inte kommit, alltså vi tycker väl alla tre att han har en poäng.
Ja,
att även det har skett att han är för kass, för att det är bra. eller att inte ska, han är för slarvig och att han likställer ju, han likställer begreppet klassliberal och med socialliberal med tanke på vilken skolan vi hade.
Ja, det finns väl två problem, säger jag nu som inte har läst hans artiklar. men utifrån det, ha det i åminnet då, som en liten brasklapp, så finns det två problem. Det första är att han definierar då liberalismen väldigt konstigt. Att det är könskvotering och vindkraftverk.
Ja.
Och invandring.
Ja, precis. Ja. Och sen så definierar han då alla typer av invandringsbegränsningar som att det är konservatism. Ja. När det i själva verket då ofta är just LO. Ganska ofta så är det socialliberalt för att man vill skydda välfärdsstaten mot att det kommer för många.
Eller, det är som feminist, liksom, eller feministiskt. Det, man,
Det är som, vi har haft en fri bar här. Den här baren har alltid varit öppen. Alla får dricka hur mycket de vill. Och så, coolt, här trivs vi väldigt bra. Och sen så kommer det in fler. Och då bara så här, då föreslår den klassiska liberalen, det kommer nog inte funka. Är det inte bättre att ni tar lite betalt för drinkarna här så att det inte blir sån överkonsumtion? Men nej, ett sånt samhälle vill vi inte leva i. Och då kommer alla dit och vill dricka vid baren. Och då säger socialliberalen att, eller i alla fall den restriktiva socialliberalen.
Nu blev jag tafsad på rumpan här, nu funkar det inte längre.
Säger att nej men och kolla vad folk dricker och då tar baren slut. Vi måste stänga de här dörrarna. Vi måste stänga salonen.
Charging a buck?
Ja, nej, det kan vi absolut inte göra.
Ett så cyniskt samhälle.
Ja, precis.
Då får du öda utanför.
Men jag lyssnade på en av mina favoritpoddar, är Det politiska spelet, som är public service. Ja, de diskuterade då, tyckte jag, var just den här artikelserien. Och jag tycker då att de som har försvarat har haft delvis en poäng. För att det har ju skett en verklighetsförändring. Det var ju någonting som hände där hösten i 2015, väldigt många människor.
Ja, absolut.
Ja, och så har, men den viktigaste förändringen har ändå varit en politisk förändring, en politisk verklighetsförändring. Det var, alltså det som, och där tycker jag att de här människorna som nu byter uppfattning och byter retorik på ledarsidorna hoppar över, och Moderaterna hoppar över en grej. Så här. För det var ju så att valet 2014 vann ju inte sossarna, utan Moderaterna förlorade, för de förlorade röster till SD. Det var det som hände. Sossarna blev inte större, utan det var marginellt bara. Det var att Moderaterna förlorade massa människor till SD. Och vad gör man då? Jo, man byter politik så man närmar sig SD politiskt. Punkt. Och därför hänger, och sen hänger alla ledarsidorna på.
Var det det som hände?
Ja, det är min analys av det som har skett.
Fast är det en sån position? Alltså jag tror ju att det faktiskt är mer sakmotiverat än en olyckligt. Det blir så fånigt när man hela tiden blandar in SD och strategi i det här. Därför att det finns så många sakfrågor att diskutera och SD har väldigt lite att bidra med.
Så är det ju.
Alltså det här är deras finaste fråga, men sorry, de är inte bäst.
Och det fanns ju någonting som faktiskt inte funkade i flyktingmottagandet, för att, av två skäl, det blev så enormt stort. Och för att vi har ett planekonomiskt sätt att ta emot flyktingar. Så. Men det ledde till att folk fick sova utomhus. Ja, ingen kom in på arbetsmarknaden. Det blev kaos.
Varför är det en humanitär katastrof att fem pers en natt sova på en trottoar?
Men det kan...
Det är bilden av Sveriges inkompetens och
inkapacitet. Det är bilden av Sveriges inkompetens. Om det skulle komma 5 miljoner flyktingar på en dag, då skulle inte de ha någonstans att bo. Så är det.
Men Fredrik, vi kan tycka olika saker om detta. Och jag tror att både du och jag tycker att det är nog bättre för folk att få övernatta utomhus här än att bli dödad i Aleppo. Utan tvekan.
Eller till och med utomhus i ett flyktingläger i Turkiet där tältet tagit slut.
Ja, men det var någonting som förändrades, någonting annat än en bara kalkyl över hur man vinner väljare. För att vi var inte vana vid att se någonting sånt här tidigare. Och det är naturligt att konservativa partier som Socialdemokraterna och Moderaterna kommer inte acceptera det i längden. De kommer att börja förändras.
Jag vet, jag var otydlig då.
Man började diskutera det här redan 2014. Det var bara det att man föredrog andra lösningar än att hålla folk borta. Yes. Men då är det ju, alltså det har ju varit en riktig åsiktskorridor som jag skrev om i julas när jag skrev om det här för Timbro förra året. Det har ju aldrig räknats. Det har ju aldrig tagits upp. Det var aldrig intressant. Utan det här refererandet av det här fick man inte diskutera. Allting handlar om att man fick inte prata om att till varje pris hålla folk borta. För det är det som räknas. Ja. Tyvärr. Alltså om du tittar på vad som blir populärt. vad som blir delat, vad som uppmärksammas, så är ju det artiklar som följer det här mönstret. Om du märker som skribent att plötsligt så har du liksom tusentals delningar.
Men du har, jag fattar inte detta. Jag skulle aldrig i mitt liv få för mig att skriva en sån artikel, även om jag skulle få 10 000 delningar. Jag skulle hellre gå i personlig konkurs.
Ja, men du... Om du inte tyckte så, men om du fick ett ämne där du blev väldigt bekräftad, så skulle du skriva mer om det ämnet än om andra ämnen.
Jo.
Du skulle bli ombedd att skriva mer om det ämnet. Alltså,
det finns, och
det här är ju någonstans en efterfrågan som tillgodoses.
Jo. Och sen tycker jag en annan sak som vi ska också erkänna. Det är ju så att de här människorna som säger att det finns en skillnad mellan eliten och folket i den här frågan, och så anklagas man för då populism. Och så här. Det är ju sant att det finns så. Det har alltid funnits en majoritet för att minska invandring i Sverige. Den här majoriteten har minskat. Men det har alltid varit fler som vill ha mindre invandring eller någon som vill ha mer invandring. Och det är...
Men de har inte brytt sig så mycket om frågan.
Nej precis. Men då har jag tänkt lite på det här. Hur skulle man kunna göra för att ha mer rörlighet eller mer invandring? Och har liksom tänkt på 4 modeller för hur man skulle kunna konstruerat här, och de är inte färdiga, men det första förslaget är då helt enkelt: du får komma hit men du får ingenting från staten. Och det som är viktigt här är ju,
det är den libertarianska lösningen egentligen.
Ja, och så tycker vi egentligen, men det är politiskt omöjligt, så det kommer inte någon att vilja ha. Så då får man liksom tänka mer, hur ska vi då kunna konstruera det här så att det liksom drar åt samma håll. Men en viktig faktor att komma ihåg är liksom att det här, folk hävdar att välfärdsstaten är, särskilt de här bruna och SD och såna här sociala mediekrigare som inte säger vad de heter eller som är allmänt galna. De brukar ju bara hävda liksom att det här är människor som kommer hit för bara leva på välfärdsstaten. Och så där, va? Säger då, men du får komma hit, men du får klara dig själv. Du tar ju den här, man pratar om push och pull-faktor i migration, där push är liksom fattigdom eller krig i ursprungsland, och pull-faktor är det liksom då demokrati eller välstånd i det mottagarlandet. Om vi tar bort bidragen och tillgången till välfärdstjänster, så försvinner stora pull-faktorn. Och då får vi se hur invandringen skulle bli. Men det andra förslaget då skulle kunna vara, när jag skrev det här redan i somras, men jag har inte publicerat sen, och däremellan så hann något parti, och Centern tror jag, kom med ett liknande förslag. En CSN-lösning helt enkelt, att man liksom får, man får ta lån.
Man lånar till sin etablering.
Ja, precis. Det kan man ju tänka göra på olika sätt och sådär, va?
Någon typ av medborgarkonto.
Ja, men alltså, det är tredje lösningen.
Aha, förlåt. Vad är skillnaden då? Berätta vad...
Jo, men ett medborgarkonto är ett mycket mer intrikat system där du liksom, där du har ett eget konto. Och det här kom ju, det var ju Stefan Fölster och Robert Idehag som drev det här på 90-talet. Att man har ett, helt enkelt, ett individuellt välfärdskonto som säger att ja, när du är ung så kostar du pengar och du går du minus och får dra från det här kontot, och sen när du börjar jobba så fyller du på kontot skatt, och sen när du går i pension så får du leva på det som är kvar. Och för det är så här välfärdsstaten fungerar. Vi har ju alltså, i den här generella välfärdsstaten som vi har i Sverige, så har ju har vi lärt tutat i oss att det här handlar om solidaritet. Det är intressant. Redan för 10-15 år sedan visade en långtidsutredning att 82% av alla pengar man betalar går tillbaka till den själv över tid. Så vi har ju redan egentligen välfärdskonton, bara att de inte är individualiserade och att man inte ser det. Och så det är bara, så hela vår konstruktion är egentligen så här. Och då kan man säga så här att ja, men det kanske inte folk vill ha och det funkar inte, men låt oss göra det bara för de nyanlända då. Så de får individuella välfärdskonton. Ja, kan du ha 2 olika, så då får de helt enkelt... Ta pengar och leva på det i början, och sen så får de fylla på när de börjar få ett jobb, och sen går de i pension, och det kommer gå bra för att de går ju oftast inte i skolan och de kostar inte pengar. Så det här idén att de kostar, det här missar man ju alltid i kostnader för välfärden, så att du kan ha ganska mycket lägre sysselsättningsgrad bland utrikesfödda utan att det blir en nettokostnad för välfärdsstaten, för att de inte kommer hit som barn.
Förskolan och skolan kostar inte så
precis.
Mycket för dem. Oscar Schwartz räknade ju på det där någon gång. För han tyckte att välfärdsstaten var en sån kränkning mot homosexuella som inte ville ha barn.
Ja.
Han bara räknade ut, borde inte homosexuella få betala en lägre skatt då? Helt enkelt. Så räknade han ut just att kommunalskatten borde vara 10 kronor ungefär för bögar.
Jag har räknat ut också ett annat förslag om så här ett föräldraavdrag när man slog ihop barnbidragen, kostnaden för förskola och föräldraförsäkringen. Jag kommer inte ihåg nu, 150 000 per år vad det var. Så det är jättemycket pengar.
Det var 3 förslag.
Ja.
Här. Du har ett fjärde.
Jag glömde bort.
Jag tänker att allting brukar vara 4.
Jag vet, det var
eller,
fjärde.
Eller 3.
Nej, det var
i sagornas värld.
Jo, det är trappan. Att man börjar med att få tillgång till kanske det mest basala som akut sjukvård. Och sen steg 2 så får du kanske få dina barn gå i skolan. I steg 3 så...
Förlåt, när inträder de här? Är det efter en viss tid eller efter viss arbetsmarknadsetablering?
Ja, men man kan tänka sig... min tanke var att man får det efter viss tid, men att trappan blir brantare, eller mindre brant, hur blir det om man börjar jobba?
Då blir det mindre brant.
Ja, mindre brant, ja, förlåt. Och så att man liksom stegvis slussas in för att slutbild liksom att du också får full föräldraförsäkring eller det här, alltså det allra minst akuta välfärden. Så att de här, det är 4 då idéer. De är inte färdiga, men jag tycker liksom att det är väldigt, väldigt synd att om vi stänger gränserna för att välfärden inte orkar med det, då skulle i alla fall några som är lite frihetliga skissa på mer omfattande förslag som skulle kunna säga så här att vad bra, då väljer vi öppna gränser med en begränsad tillgång till välfärden. För då skulle vi kunna fortsätta ta emot mycket människor.
Men det där är ju verkligen någonting att inskärpa, att det är så mycket saker som måste göras ändå. Jag menar, vi måste ha en arbetsmarknad för de som är mindre produktiva än medianpersonen ändå. Vi måste kunna se till att bygga på ett sätt så att man kan bo i storstäder även om man inte har pappas pengar med sig. Så att, att den systemdebatten har dött är ju så tragiskt, inte bara för att det har lett till de stängda gränserna, utan till att det kommer göra Sverige sämre i sig om vi inte får igång den debatten.
Ja, det har blivit en både intellektuell och faktuell sklerosis av det här. Liksom. Men det är väldigt konstigt och tråkigt tycker jag, att om man har 2 saker som står mot varandra, det vill säga invandring och välfärdsstaten, att man inte ger det andra alternativet någon uppmärksamhet överhuvudtaget. Jag ska nämna liksom att Centerpartiet har ju lagt några förslag om UF har varit konstruktiva, men det läggs väldigt, väldigt, väldigt lite energi på att hitta lösningar som innebär fria rörlighet, mer invandring med begränsad tillgång till välfärdsstaten än andra alternativet som är liksom full tillgång till välfärdsstaten men stängd gräns. Det är ju så att säga nutidens stora sorg, skulle jag säga, ur klassiskt liberal perspektiv.
Andningspausen har blivit en tankepaus. Det har ju verkligen slutat hända saker.
Ja.
Dynamiken har försvunnit. Mm. Och det är så här, åh, äntligen, vad skönt det har blivit i samhällsdebatten. Var då?
Ja. Jag tycker inte alls det är skönt, det är obehagligt.
Men är det inte just det som är liberaler? Det är alltid liberaler som ska lösa allt. Ja, vad har ni för lösning? Vad har du för lösning? Medan det nästan aldrig krävs av andra ideologier. Har ni tänkt? Konservativa är ju alltid sådär. De kommer ju undan med och liksom lite spetsfulla. Ja, livet är inte så enkelt. Ingen människa är en ö. Alltså hela konservatismen går ju nästan ut på att säga självklarheter som om det vore något väldigt modigt. Ja, det är komplicerat. Man kan inte förenkla så mycket. Fredrik, du har en massa krångliga förslag här, men så enkelt är det inte. Jag tror inte det löser alla problem. Och samma socialdemokratin och sådär, då kommer det undan med att gasta någonting till någon eller bara lova allt åt alla som det har varit tidigare, eller höj skatten. Mm. Någon annan betalar. Mm. Det är en rätt orättvis spelplan, men å andra sidan, vi sitter ju där med våra förslag hela tiden. Och det är ju samma sak med, alltså jag stör mig så oerhört på det här. Ni är så verklighetsfrämmande. Finns det något mer, alltså det är ju snarare så att friheten är ju något grått och trist som vi lever med varje dag för att det funkar. Marknadsekonomin, äganderätten, yttrandefriheten och annat. det blir trist för att vi ser dess baksidor och skrynklor och andra vardagligheter varje dag.
Nu kommer vi tillbaka till det här antiutopiska. Vi kan ju inte svara på resultatet där. Hur ska jag kunna veta vad 10 miljoner människor väljer att göra med sina liv om de får välja själva? Hur ska jag kunna veta det? Det är, ju inte, det är 100 handlingar om dagen, 10 miljoner människor, 100 år i snitt. Det blir liksom för många nollor att ta reda på.
Och liberalismen är ju att helt enkelt vara i alla fall lite nyfiken.
Ja.
Och inte bara rädd.
Nej, just det.
Mm.
En människa till i ett samhälle är inte ett problem. Punkt. Nej. Den här, sådana här frågor, vi har pratat för länge, jag vet. Men jag retar mig alltid på den här frågan. Så här, vad ska alla jobba med och var ska alla bo? Jag är inte för planekonomi.
Nej, jag har ingen aning. Nej. Det får de fixa själv. Det är deras problem.
Det är ungefär som så här, liksom att, men vad ska alla köpa mat? Det vet jag inte. Men varför finns det alltid en Ica där du bor?
Mm.
Det. Ja, men ska vi inte wrap up det här nu?
Jag tycker ju att det var väldigt skönt att prata om det här.
Ja.
Inte bara för att vi landade i något konstruktivt, utan också för att det var terapeutiskt betydelsefullt för mig. För att ibland känns det som att hela samhällsdebatten har blivit galen.
Ja.
Och det är skönt att få tala om det mer.
What the fuck's the matter with y'all?
Ja, nu är det Lucia-tider. Vi återkommer till jul med ett julavsnitt också. Där vi väl får, jag vet inte, sammanfatta året lite som har gått. Och
ja.
Poddtiden så här långt.
Just det.
Något sånt.
Men vi tänkte avsluta på en trevligare note, och det är ju, vi tänkte göra en liten tävling till någon som kanske vill ha en egen julklapp eller något att ge bort. Och vi gillar ju böcker, vi skriver böcker, så tävlingen handlar om det. Nu ska vi inte säga vem, därför att hen tycker, han, det är bara tre av oss, tycker att det vore att förhäva sig, men någon av oss har i alla fall fått sin bok rekommenderad av The Economist som en av årets böcker. Och frågan som ni ska svara på är naturligtvis, vem av oss och vad heter boken? Och svaret skickar ni till vår krångliga mejladress norbergsegerfeltsvensson@gmail.com. norbergsegerfeltsvensson@gmail.com.
Det är för att göra det här frågesporten lite svårare. Så måste de skicka det till den
så
adressen.
Så måste de skicka det till den adressen, ja. Och så vill vi gärna se en motivering till varför ni vill ha boken.
Och vinnaren får då ett
signerat exemplar av boken från den som har skrivit den. Så titel och författare på boken, den av oss som har skrivit en bok som rekommenderas som en av årets böcker i The Economist.
Bra idé, Mattias. Ja,
tack för schysst. Det.
Glad Lucia på allihopa. Alla får vara Lucia om de vill. Gör vad ni vill.
Ja, eller,
jag bryr mig inte.
Eller vet du det, stjärngosse eller pepparkaksgubbe.
Eller Åhléns reklam.
Varför är det ingen som gjorde pepparkaksgubbe? Var det ingen rasister som gjorde det?
Don't go there.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that enables your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.